Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
Drygt en månad har nu gått sedan den där historiska dagen då Sverige officiellt lämnade 200 år av alliansfrihet.
Sverige är från och med nu medlem i NATO.
Men NATO-följetongen slutade inte där. Istället väntade nya frågor.
Vad Sverige behöver göra för att rusta upp för att vara en medlem som också tillför den här NATO-alliansen någonting mer än bara att man får de här garantierna. Att om någonting skulle hända så skulle man då ha andra NATO-allierade till hjälp.
Och framförallt så väntade nya krav på Sverige.
Det må investeres mer i infrastruktur, både militær og sivil, for å framføre ting. Det gjelder jo i hele Norden, fordi nå vil jo Norden bli sett på som ett operasjonsområde.
Ja, högste NATO-chefen Jens Stoltenberg mener at Sverige behöver lägga mer krut på flera fronter för att nå upp till NATOs krav. I Ekots lördagsintervju sa han att Sverige bland annat måste investera mer i infrastruktur. Om Sverige skulle angripas måste vi klara av att ta emot skadade i området runt Mälardalen. Och Sverige måste därför förbättra både sin militära och civila infrastruktur för att klara militäralliansens krav på bland annat transporter. Men även den svenska sjukvården kan bli bättre, menar NATO-bossen.
Sverige är ett land som har ett välutvecklat hälsosystem, men også land med veldig utviklet helsesystem som Sverige kan selvfølgelig forbedre, øke kapasiteten, men ikke minst øke evnen til å virke sammen i en krisesituasjon.
Men trots Stoltenbergs uttalanden er det ikke NATOs oppgift at exakt säga hur de olika medlemsländerna skal göra för att nå upp till kraven. Hur jobbar Sveriges regering för att de ska uppnås? Vilka brister har egentligen Sveriges försvar, infrastruktur och sjukvård? Och hur rimliga är NATOs krav på Sverige? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Julia Fredriksson. Och jag har med mig Niklas Wendt, reporter här på Aftonbladet. Niklas, vad är det NATO vill att Sverige ska fixa nu?
NATO är ju en jättestor omvandling. Alltså invasionen av Ukraina har ju fått NATO att börja fokusera igen på kollektivt försvar, alltså förmågan att utkämpa ett fullskaligt krig egentligen. Och det är en förmåga som egentligen har förfallit de senaste 30 åren sedan kalla kriget. Det har inte funnits några fungerande staber som kan leda stora förband, och alla de enskilda medlemsländernas förmåga har också brutit ihop. Det är Storbritannien ska kunna bidra med en division till det gemensamma försvaret, det kan man inte. Danmark ska bidra med en brigad, det kan man inte. Och det här går liksom igen i land efter land. Och Sverige kommer in nu i det här skedet när hela alliansens försvarsplaner både utvecklas och byggs ut och konkretiseras. Så det blir en typ av ambitionshöjning både för Sverige och alla andra medlemsländer då. Och en av konsekvenserna som ÖB har tolkat i alla fall är att han behöver ha två armébrigader som är gripbara ganska snabbt och som ska kunna sättas in utanför landet. Och det ska väl rimligen förstås som då en i norr som man ska kunna gå in i Finland eller Norge, slåss på Nordkalotten med. Och en i södra Sverige som man kan flytta över till Baltikum om det skulle bränna till. Det är väl en sån, ett exempel. Och av rent geografiska skäl så föreställer jag mig att svenska flygvapnet och marina styrkor förutsätts ha en nyckelroll ganska tidigt i en konflikt, och det ska man vara beredd på också.
Mm, och de här kraven sträcker sig lite över olika områden, men vi är ju inne lite nu då på försvaret. Vilka brister har försvaret i Sverige?
Ja, förutom att de här armébrigaderna då inte är redo och måste liksom byggas upp, så behöver Sverige mer och bättre luftvärn till exempel för att skydda infrastruktur och uppmarschområden. Våra marinförband måste ha en större förmåga att kunna skydda våra hamnar och sånt där, kanske mest kritiskt av hamnen i Göteborg. Man kan väl säga generellt att det som Sverige har är ganska bra, ofta ganska hög kvalitet, men vi behöver mer av det, och det är också någonting som Jens Stoltenberg har lyft fram.
Han har ju snackat också om att Sverige behöver satsa mer på infrastruktur då för att nå upp till kraven. Vad är det han menar då som behöver prioriteras så att säga?
Ja, om man tänker sig att NATOs frontlinje löper liksom från Norge och Finland i norr och söderut via Baltikum och Polen, så blir Sverige i den kontexten ett bakre område. Alltså vi ska dels bidra med våra förband såklart, men vi måste också göra det möjligt att flytta förband från andra länder via Sverige till fronten som man då förväntar sig i öst någonstans. Och det är egentligen hela det som den här jätteövningen Steadfast Defender som pågår nu under hela våren går ut på. Att man lastar amerikanska förstärkningar på skepp, man flyttar dem över Atlanten och man sätter in dem i till exempel Norge eller Sverige eller Finland för att slå tillbaka ett ryskt angrepp. Om man då tittar på Sverige så finns det ganska stora brister i den västöstliga infrastrukturen, eller vad man ska säga. Och då främst då vägarna från hamnarna i Trondheim och Narvik via Sverige och till Baltikum eller Finland. Och vägen mellan Östersund och Trondheim till exempel är en sån som har lyfts fram som väldigt undermåligt och sett till de behov som kan uppstå. I Trondheim så finns det ett grottsystem till exempel där amerikanska marinkåren har massa utrustning förhandslagrad så att de bara ska kunna flyga in, ta upp den och liksom ta sig någonstans. Men det är väldigt svårt då på de här jättedåliga vägarna som går från Trondheim att komma in i Sverige. Det blir liksom onödigt besvärligt. Men sen handlar det såklart också om att man måste ha massa drivmedel lagrat, reservdelar, vapen. Man måste kunna laga brott på järnvägar snabbt. Man kanske måste kunna bygga nya broar. Alltså det är en massa sån reservkapacitet som egentligen måste förberedas och byggas upp.
Jens Stoltenberg menar också att den svenska sjukvården kan förbättras. På vilka sätt då?
Ja, Sverige har ju en mycket högkvalificerad vård då, men förmågan att skala upp i ett krig där det kommer uppstå liksom massskadeutfall är väldigt tveksam skulle jag säga. Och det förstärks ju av att Försvarsmakten nu för tiden har väldigt små egna sjukvårdsresurser. Det är ju egentligen den civila sjukvården som kommer att behöva ta hand om alla skador som alla soldater ådrar sig också i fält. Så. Och dessutom om man går på erfarenheter från Ukraina samtidigt som man är löper risk att utsättas för rena terrorbombningar, alltså att man ger sig på sjukhus och vårdinrättningar specifikt. Och det är ju inte sjukvården dimensionerad eller byggd för överhuvudtaget. Alltså under kalla kriget fanns det ju ett tänk runt sånt. Det finns ett helt bergrum under Södersjukhuset där i Stockholm som är byggt som krigssjukhus som ska kunna motstå bombningar och sånt. Och det är ju ganska talande att det stora, nya, dyra sjukhuset Karolinska i Stockholm har en fasad som är helt byggd i glas. Alltså det är ju helt motsatt tänkt, att säkert inte har vägts in överhuvudtaget.
Hur rimliga är de här kraven skulle du säga?
Alltså de specifika kraven är ju inte riktigt kända i detalj så, men jag tror att det i princip inte finns några delade meningar om vad som behövs. Jag tror att liksom man är ganska överens om vilka brister som finns och vad man ska göra åt dem. Sen är ju frågan hur man prioriterar då inom det och vilka medel man bedömer att det finns för att göra något åt det. Det är någonting som är väldigt oklart.
När behöver Sverige ha uppnått kraven för att NATO ska vara nöjda? Det ska vi prata mer om efter en kort paus.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Niklas, hur jobbar regeringen med att se till att Sverige kan uppnå de här kraven från NATO?
Man har ju då en försvarsberedning med representanter från alla riksdagspartier som sitter just nu och arbetar med en slutrapport som de ska lägga fram om några veckor. Och då ska det de ska presentera är en flerårsplan egentligen för både det militära och civila försvaret och som också ska komma med en prislapp vad de förväntar sig att det kommer kosta. Och det kommer då regeringen behöva omhänderta på något sätt i höst i en proposition.
Vet man någonting om en eventuell summa i nuläget?
Inte några officiella besked skulle jag inte säga. Men jag skulle nog tänka mig att det blir svårt att komma undan att det kostar mer än vad man har lagt hittills. Även fast man har ökat försvarsutgifterna ganska mycket så skulle jag nog tänka mig att det kommer bli mer.
Det är ju mycket prat om Gotland. Vad behöver hända på ön för att rusta den?
Det har ju hänt en hel del de senaste 10 åren i alla fall. Från att Gotland i princip saknade militär närvaro förutom hemvärn och sånt där, så finns det nu ett regemente där man har några hundratals soldater. Man har ett visst luftvärn, det finns lite stridsvagnar och lite sånt där. Men det är egentligen, vad ska man säga, dimensionerat för att möta någon typ av kuppartat angrepp. För att möta liksom en beslutsam motståndare som verkligen vill ta en, så behöver man nog förstärka det ännu mer. Det är möjligt att man behöver flytta dit artilleri och luftvärnet behöver nog stärkas ytterligare, tror jag.
På Gotland ska ju en reservhamn i alla fall fixas, men klarar ön av att förse till exempel militärbåtar med allt de behöver och kunna ta emot andra transporter utan att det påverkar de boende?
Ja, jag tolkar nu i första hand det här med reservhamnen som en försiktighetsåtgärd. Alltså, Gotland går inte att försvara om det inte kommer in förnödenheter utifrån, och att bara ha en hamn då är alldeles för sårbart om den på något sätt skulle sättas ur spel. Så jag tror inte, det beror på hur mycket den militära verksamheten kommer växa och så, men jag tror inte att det behöver bli överdrivet stor skillnad från boende mot hur det är idag, om man säger så.
Och när vi ändå är inne på Gotland då, så har ju ryska utrikesdepartementet anklagat Sverige för att planera en NATO-bas på Gotland. Vad finns det att säga om några sådana planer?
Ja, det är ganska vagt med NATO-bas. Finns det sådana överhuvudtaget, undrar man nästan. Men nej, det finns nog inga konkreta planer på någon permanent utländsk närvaro på Gotland överhuvudtaget. Så, men däremot så är ju regimentsområdet och övningsområdet i Visby tillhör ju de militära områden som Sverige har för avsikt att ge USA obehindrad tillgång till i det här samarbetsavtalet som riksdagen ska ta ställning till snart.
Och när vill NATO se till att Sverige kommit igång med de här satsningarna eller upprustningarna?
Ja, NATO har en löpande process som kallas för the NATO Defense Planning Process, där medlemsländerna liksom tillsammans avgör dels vad alliansen ska kunna göra och sen vem som ska göra vad. Och där konkretiseras liksom kraven på varje land i ett förmågemål, som det kallas. Och det bestämmer liksom alla länder utom det landet som kraven riktas mot, så att säga. Så där har man inget veto, det är ett av få områden där man inte har veto. Men med det sagt så kan ju ingen tvinga oss att göra någonting, utan vi måste ju bygga upp vår egen militära förmåga, så att säga. Men det kommer i alla fall bli tydligt vad de andra vill att vi gör. Och det här är ju liksom en pågående process som dessutom nu då håller på att anta en ny form, som vi var inne på förut. Så att jag tror nog, alltså det finns ju länder som inte lever upp till sina krav och som inte har gjort det på decennier. Så jag tror nog att det är lite tid för nog Sverige på sig.
Och vad tror du, Niklas, hur mycket kan kraven komma att förändras framöver de kommande åren?
Ja, det kommer nog, med de kraven som kommer på Sverige nu, vi har ju fått så här övergångsmål, kan man säga. Men vi får ju nu som medlemmar de riktiga målen. Och de tror jag kommer vara ungefär som de ser ut. Alltså det kommer vara så pass stor utmaning att nå dem, att de kommer liksom inte förändras hit och dit. Och det kommer vara ganska, det som behövs i det här området är det som behövs, så att säga. Det kommer inte helt plötsligt dyka upp någonting helt nytt som vi måste göra, utan det är nog fylla det vi har med innehåll för det första, och sen göra det lite bättre.
Tack för idag, Niklas.
Tack.
Sist här, Niklas Wendt, reporter hos oss här på Aftonbladet. Jag heter Julia Fredriksson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.